Jag har faktiskt ett lite annorlunda budskap idag som faktiskt har funnits i mitt hjärta i höst och ser fram emot att predika det för dig idag. Det är en annorlunda titel på det, för jag kallar predikan för När du matar änderna. Jag vet inte hur du översätter det, min kära dotter, men when you feed the ducks, jag vet inte. Men hur som helst, nu är det dags att börja predika. Du gillar den. Det är bra. Pastorns torra humor. Titta här. Det är lite, om ni, jag vet inte om ni ser här, men ni ser att det är lite, det är två fåglar där. Jag kommer till det. Det här blir på ett sätt kanske ett litet, det blir inget, jag tror inte det blir super happy clappy. Jag gillar ju super happy clappy, men det, jag vill leverera någonting som också kanske på ett sätt kan vara lite seriöst också. Jag minns för ganska många år sedan då jag satt jämte en äldre man på en stol jämte sängen där han låg där, och han hade inte jättemycket kvar. Det var en härligt kristen broder eller äldre man, och jag, alltså i ett sånt tillfälle när du sitter jämte en man som inte har mycket kvar, så sitter du inte och med ett stort leende och sitter och småskrattar. Du blir ju på något sätt, du blir ju, jag vet inte hur det är med dig va, men man blir ju lite allvarlig. Så han sa till mig, sluta se så ledsen ut, sa han. Men vad ska jag göra? Ska jag stå här, sitta här och se glad ut? Han sa, jag ska inte dö, Patriksson. Jag ska bara byta adress. Och jag vet, jag har hört någon säga det. Och han kanske också har hört det. Men när han sa det där, så blev det på riktigt. Den här killen, han var trygg. Att det finns en tid här. Men det finns en tid där. Och han såg fram emot där. Han ser fram emot evigheten. Han hade frid med Gud, han mådde bra och han var redo. En annan vän som fortfarande lever och som fortfarande är en vän, jag pratade med honom senast igår. Han heter Staffan Hellström. Han har faktiskt varit här. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom, någon av er, men han var här och talade. Och han för ett antal år sedan fick ett besked att det eventuellt inte är långt kvar, för han hade fått en rejäl svår cancer i hela ryggen. Jag minns ju när han hade ryggsmärtor när vi var på en konferens ihop. Han hade så ont. Han visste inte vad det var. Så fick han reda på att det var en svår cancer. Han har inte så mycket kvar. Nu är det många år sedan. Och han är inte helt friskförklarad. Men han mår bra. Och det ser ut som att det var inte alls som doktorn har sagt. Tack Gud. Men han sa till mig så här. Att Patrik, jag står i tro för helande. Men Patrik, jag är också trygg, sa han. För att antingen blir jag helad här, eller så blir jag helad där. Och det var också en sån där som tog tag i mig. Liksom vilken typ så här, jag vill också ha den inställningen. Jag tror jag har den. Men jag gillar den, den berörde mig. Och oavsett om jag blir helad här, eller där, så kommer jag prisa Gud, sa han. Alltså det var en inställning. Det var ett hjärta. Och det var också ett hopp. En sak är klar. Och jag ska inte prata döden hela tiden. Det blir ju dötrist för er alla. Men det är någonting som är rättvist här. Oavsett vad vi är i livet. Så är det en sak som är klar. Vi alla ska den vägen vandra. Jag såg en liten bit av en film som handlade om Clint Eastwood. Jag vet inte om ni vet vem Clintan är. Jag gillar hans cowboyfilmer. Och han börjar bli riktigt gammal nu. Och så var det en bild på hans hem. Vilket hem. Stora vardagsrum som var större än det här rummet. Egen biosalong. 20 toaletter. Jag vet inte, men många fina toaletter. Där gör man tvåan och det är lyxigt. Tolka det om du vill, jag. Hur den är, vad ska han ha alla miljoner till nu? När det snart är dags. Är du med? Faktum är, livet är en kort tid här. Men det är en evighet sen. Och det är ett otroligt hopp att bära på. Det är otroligt hopp att bära på. Och livet kastar oss mellan både det ena och det andra. Livet kan vara tufft, livet kan vara fantastiskt. Och det kan, bara för några dagar sedan så var Kick och jag i Stockholm och hälsade på vår dotter som är gravid. Så vi ska bli morfar och mormor, känn på den. Ja, det kanske är värt en applåd, jag har ingen aning. Hur som helst så märker jag att hennes mage börjar bli lika stor som min. Och jag ska försöka att inte växa i kapp med, eller i kant med henne så. Men det var fantastiskt. Och samtidigt så har Kicke precis varit, hon kanske nämner det lite sen. Men har hon precis varit i Norrland och fått vara med när hennes pappa somnade in. När hennes pappa, så hon kan nämna om det. Och helt plötsligt träffa dottern med ett nytt liv och träffa... Få vara med när pappan somnar in. Alltså det är livet. Är ni med? Det är otroligt. Men tänk då att vi har ett hopp om himlen. Om evigheten. Det är helt otroligt. Och det är oslagbart. Och det är unikt för en troende, en följare, efterföljare till Jesus Kristus. Vi kan absolut känna, inte en rädsla, men man vill kanske vara kvar, man vill inte dö. Men samtidigt kan man vara trygg med att jag har ett hopp. Är ni med? Det är unikt och det är fantastiskt. Och evigheten är ganska lång. Känn på det ordet. Evighet. Det är ganska länge. När någon säger till mig, du predikade en evighet. Nej, det gjorde jag inte. Då vet du inte vad evighet är. Jag ska göra mitt försök idag. Nej, det ska jag inte. En evighet är väldigt, väldigt lång. Bibeln säger till mig, det finns ett uttryck i Bibeln som säger evigheternas evighet. Känn på den. Och det hoppet har vi. Ni ska få ett bibelord här. Kolla på det här bibelordet. Lär oss att inse hur få våra dagar är så att vi får visa hjärtan. Kom on som bara, vilket bibelord. Lär oss förstå hur få våra dagar är så att vi får visa hjärtan. Och då kan man inte annat än att alldeles strax ska jag citera C.S. Lewis. Men jag tänkte att jag ska visa en bild. Jag har ingen bild på Växjö, jag ber om ursäkt för det. Och jag tänker inte prata hockey heller. När det gäller Växjö. Men ni ska få en bild på Vetlanda. Kolla på den här bilden får ni se. Det här är alltså i början av 1900-talet på samma ställe i Vetlanda. Och ni ser att det är en klocka där. Det här är alltså början av 1900-talet. Samma klocka, eller typ i alla fall, är på 1950-talet. Jag minns det. Nej, det gör jag inte. Och sen har du 2022. Och då är det färgbild. Jag vet inte om det blir bättre faktiskt. Men då är det färgbild. Det här är samma. Alltså bara pang, pang, pang. Livet går fort. Jag vet inte om ni håller med, men jag tycker det. Livet går rätt fort. Är man 20 år så tänker man att livet inte går fort. Men jag skulle vilja bara citera C.S. Lewis. Han sa så här. Sikta, satsa på himlen. Jag tror du får det både på svenska och engelska här. Bakom mig. Det var ett före det. Ett före det citatet. Sikta, satsa på himlen och du kommer få jorden på köpet. Sikta, satsa på jorden och du kommer få inget dera. Aim at heaven, you will get earth thrown in. Aim at earth and you will get neither. Det var C.S. Lewis. Han sa också, den som satsar här på jorden på saker med himlen, evigheten för ögonen, får massa gjort. De som satsar på saker här på jorden utan den blicken får inte mycket gjort. Lite fritt översatt från engelska C.S. Lewis ett citat. Vad jag tror han menar och säger egentligen är att en som satsar och med blicken på himmelen, på evigheten, får lite vettiga saker gjort. Ofta handlar det om att vi ska få så mycket gjort, vi ska bara hinna med så mycket. Men det handlar om att göra någonting som är av evighetsvärde. Eller hur? Jag vet inte om ni har sett den här filmen. Ni behöver inte se den. Det är på ett sätt en ganska hemsk film. Men den heter Gladiator. Och det finns en general där som sa så här. Han stod framför... Jag ska inte gå igång. Jag försöker hålla igen här. Men han stod framför sin armé. Och det är en ganska svår fight för att de är så outnumbered. Vad heter det? De andra är så mycket fler än vad de är. Och så har han ett tal för att peppa folket. Det här talet är vad jag vill. Det här är egentligen vad jag skulle vilja säga till er. What you do in life echoes in eternity. Och vad vi gör här låter eka rakt in i evigheten. Låt oss inte hålla på med saker som inte har någon. Egentligen, you only live once kan vara väldigt missvisande. Därför att det gäller bara att göra så mycket elände som möjligt. För att vi lever ju bara en gång. Ja, det gör du, men du lever för evigt. What you do here, let it echo in eternity. Jag vill också bara snabbt slänga in i Hebreerbrevet 11. Där det står om hjältarna i tron. I Hebreerbrevet 11 och vers 13 står det så här. Jag tror du får det på skärmen också. Alla dessa dog i tro. Utan att fått det som var utlovat. Tugga lite på det. Alla dessa dog i tro. Utan att ha fått det som var utlovat. För de hade bara sett det i fjärran. De hade hälsat det. De hade bekänt sig vara gäster och främlingar här på jorden. Om de hade tänkt på det land de kom ifrån hade de kunnat återvända dit. Men de längtade till ett bättre land. Det land som finns i himlen. Ursäkta. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har byggt en stad åt dem. Nu frågar jag dig. Vad ser du? Vad driver dig i livet? Är det självförverkligande som den här tidsandan gärna vill att vi ska komma in i? Eller att hinna med så mycket som möjligt? Jag minns ju när jag var 13-14. Och jag vet att min pappa dog när jag var liten, så jag var rädd att jag skulle dö. Så jag hade tre saker som jag var rädd att jag skulle missa i livet. Tre saker var jag rädd att jag skulle missa. Moppe. Jag måste ju bli 15 så jag får köra moped. Bil. Jag måste ju bli 18 innan jag dör så jag får köra bil. Och jag måste få ha sex. Det var de tre sakerna som 14 år jag tänkte. Jag får inte missa. Moppe, bil och sex. Be för mig. Men liksom, vi kan ju undra, vad är det som driver oss? Vad är det vi på något sätt tittar framåt på? Är det det som ska vara snabb njutning nu? Självförverkligande? Eller är det någonting för alltid? Finns det värderingar som vi kan hålla som någonstans folk kan säga sen att wow, de höll fast. De såg någonting. Det de gjorde här, det gjorde de för något. De levde för något högre. Inte bara för sig själva. Uppenbarelseboken 21 säger så här. Sedan såg jag en ny himmel och en ny jord. Från den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud. Den var smyckad som en brud för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu har Gud sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem. Och sen kommer det här klassiska som vi ibland läser för uppmuntran. Som vi läser för att tala liv in i oss. Som vi läser för att ge oss hopp om framtiden. Som vi läser ibland och påminner oss om för att vi ska våga stå för Jesus fullt ut här på jorden. Då läser vi för att vi någonstans ska utstå en del saker. Då läser vi den här kända orden där det står så här: han en dag ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas med och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga. För det som en gång var, det som en gång fanns är nu borta. Han som sitter på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och det får mig att tänka på Andra Korinther 5:17 som säger att när vi tar emot Jesus Kristus så är vi en ny skapelse. Allt det gamla är borta, se, något nytt har kommit, står det. Och jag tror att vi har förmånen att få känna en del av himmelen här och nu. Den kända bönen som man läser en bit bort här ofta är Fader vår. Och en del av er kan den, en del av er har hört den. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och så vidare och så vidare. Och finns det en mening där det är så här. Så som i himmelen, så och på jorden. På engelska är det on earth as it is in heaven. Och det är ju Jesu bön som du kan läsa i evangelierna när Jesus säger jag ska lära er att be, säger han. Be så här, Fader vår som är i himlen, jag tror det är Matteus 6 eller 7. Så säger han, be så här, så som i himmelen, så och på jorden. Och jag tror att vi kan få smak av himmelen här på jorden. Men att det finns en evighet, en plats där vi ska få vara med Gud i all evighet. Där det inte finns sorg, där det inte finns plåga. Det ger oss motivation, det ger oss fire. Att hålla på en vecka till, att hålla på en liten stund till. Att vilja få med en till. Det var en i kyrkan passande som kom och visade stolt sin fina julklapp till mig. Eller om jag såg den. Men det var en julklapp, det var en fin hoodie. Nu ska jag se om jag kommer ihåg vad det stod på hoodie. Men det passade min predikan. Det stod så här. Heaven is my home. I'm just here recruiting. Himlen är mitt hem. Jag är bara här och rekryterar folk till himlen. Jag tyckte det passade bra till budskapet jag har idag. Och jag vill utmana oss alla här idag. Och om vi, kan ju inte gå i vattnet här. Jag vet inte om ni ser att det är vatten här. Och så står det en bänk här mitt i vattnet. Men här sätter jag mig. Det var inte länge sedan jag var ute och gick i Växjö. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu där borta vid skateparken. Vad heter det området? Spetsamossen. Där var jag ute och gick bland annat. Och där satte jag mig på en parkbänk. Nu är inte det en parkbänk, men nästan. Och där satte jag mig på en parkbänk. Det finns inga änder där heller. Och sjö. Men jag satt där och så kom det ett äldre par. Och jag såg ganska direkt att de här var inte unga. Mannen gick med en käpp. Och så kom en kvinna med en rullator bakom och försökte hänga med. Men mannen gick alldeles för fort. Och nästan såg att det där var ju Kick och jag om några år i framtiden. Och det är redan så, brukar Kicken säga, att jag går alldeles för fort. Hon ser min rygg bli mindre och mindre och mindre. Jag går. Och speciellt om jag har tankarna far iväg. Och förlåt, jag glömde att du var med också. Och så här, där gick vi i alla fall.
Och så stannade de till.
Och så pratade vi tillsammans. Och så var han då, han var en bit över 90 år, den här mannen. Och så hade han käppen där och hon var också över 90. Han var nog säkert, jag kommer inte ihåg om han var 94 och hon var 91 eller något sånt här. Och så började vi prata och så här. Och det finaste han sa när jag satt där, när han stannade till, var hej unge man, sa han. Jag bara, come on somebody. Say it again. Hej unge man. Och sen pratade vi och så han hade bott i Växjö hela sitt liv. Och så berättade han, jag måste få skryta lite. Och så sa damen, here's you go again. Nu kommer han, ja, nu, det här har jag hört ungefär. Och så berättade han att det hade ringt på dörren hemma för några år sedan. Och så öppnade han dörren och då springer en man in och sen kommer en till. De ska råna dem. Då visade han min käpp. Eller inte min käpp, jag hade ingen. Men hans käpp. Så han, den här fick jag när jag fyllde 50 år, sa han. Som ett litet skämt, men jag har haft den hela mitt liv, sa han. Jag gick och hämtade käppen när de sprang in. De började dra i byrålådor och leta pengar och smycken. Jag tog käppen. Och så drömde jag till en av dem. Han slog en av dem. Och han blev så rädd. Så han sprang ut och den andra föll efter. Jag tänkte det kunde gått jätteilla. Kära vän, tänkte jag. Han var så stolt. Och hon sa det. Så, ja, så gjorde han, sa hon. Det var så fint att se. Och det har ingenting med predikan att göra. Men jag satt i alla fall på en parkbänk. Och jag tänker ibland. Jag gör det. Jag har blivit, ju äldre man blir, ju mer tänker man kanske. Jag vet inte. Men tänk när jag i den åldern sitter där. På en parkbänk och det är en sjö och det är såna här fula änder framför mig. Så har jag en liten brödbit med mig och kastar ut lite och mata. Och så tänker jag, ja, nu är det snart dags. Jag är jättedeprimerande, va? Men det är snart dags. Och så summerar jag mitt liv. Ja, jag gjorde inte allt rätt, men jag försökte i alla fall. Och jag försökte hålla fast och vara nära ditt ord. För det här, ett liv som är ganska långt, då kan man säga history will judge you. Det är så lätt att man följer med trender, man följer med tidsandan, även när det gäller Guds ord. Men jag vill att ett helt liv ska gått. Han var trofast Guds ord. Han gjorde sitt bästa för att förklara det. Han gjorde sitt bästa för att visa kärlek, även om ordet i samhället lät lite hårt. Så gjorde han sitt bästa för att respektera Guds ord. Så vill jag på något sätt när man summerar livet. Och så kanske man tittar lite försiktigt uppåt. Och så säger liksom man har en bön på insidan. Gud, är du nöjd med mig? Hur levde jag mitt liv? Jag gjorde ju dock inte, jag tänkte inte alltid rätt. Jag gjorde inte alltid rätt. Ibland höjde jag rösten till min fina fru som verkligen förtjänar bara kärlek. Hur nöjd är du med mig här? Och så blir det liksom, precis som det blev nu, lite allvarligt. Därför att ett liv är ett liv. Och jag tänker då på en man som... vi fick inte igång den här lilla sjön, eller? Jag hade en liten sjö förberedd. Titta! Vi visste inte när den skulle gå igång, bara. Nej, jag glömde säga att det är när jag sätter mig på stolen. Det är inte lätt. Jag tänker på en man som... var en framgångsrik affärsman från Amerika och som inte hade ett lätt liv. Och för att du ska slippa se de här ankarna en liten stund kan jag visa en bild på honom. Han heter Bob Bufford. Han är hos Jesus nu. Han hade inte ett jättelätt liv. Han påminner lite i alla fall till att börja med. När han gick i femman så dog hans pappa. Känner jag igen. Min pappa dog också när jag var liten. Och lite senare så dog hans mamma i en fire. Sen gifte han sig med Linda. Och deras son drunknade som 24-åring. Så att den här mannen var med om ganska mycket, kan man säga. Och ändå så säger folk, när man läser om honom, så säger de att det fanns inte ett spår av bitterhet. Han var så tacksam för det han hade. Och han ville hjälpa människor så oerhört mycket. Han blev rik, en framgångsrik affärsman. Men han sa att jag vill att mina pengar ska användas. Den ska användas för att hjälpa människor. Han skojade och sa att jag hoppas att den sista checken, man skriver ut checken i Amerika, den sista checken jag skriver ut, den hoppas jag ska bouncea. Den ska inte gå igenom. Därför att jag har gett bort allt till Guds verk och till människor som behöver det. Jag bara gillar inställningen. Är ni med? Det här är inget kollekttal nu. Men just den här inställningen, den tar tag i mig. Och jag vet att det här inte är en happy clap. Det här är en reflekterande preaching. Men vi alla, en del av oss. Jag kan inte säga vad jag gjorde, kan jag nog. Jag får nog säga att jag har mer år bakom mig än jag har framför mig. En vanlig svensk man blir 82 år gammal generellt. Det kan man bli äldre också. Mycket äldre. Kickes pappa blev 95. Men jag har nog mindre år framför mig än jag hade bakom mig. Men jag har en evighet framför mig. En del av er har mer år framför er, så som ni planerar och tänker, än vad ni har bakom er som är lite yngre. Men de här åren som ni har, det här livet som ni har, man ska ju fundera, vad ska man göra med det livet? Jag skulle vilja säga lite grann vad jag vill att vi alla ska vara för slags människor när det börjar dra ihop sig. Hänger ni med? Är det här tråkigt? Tack för att ni ger tummen upp där, Hugo. Tack. Jag vill säga några saker vad jag skulle önska att vi alla var för slags människor när det börjar dra ihop sig. Vi har alla olika vägar dit. Vi, en del av oss kanske har sår, saker som har hänt i livet. Det kan vara sår när det gäller oss själva, när det gäller andra. Det kan vara förlåtelse som vi behöver förlåta oss själva eller andra. Och så vidare. Vi har alla en väg dit, men jag önskar verkligen. Och jag tror, jag kan knappt sitta nu för nu blir jag preachy. Jag tror att Gud kan hjälpa oss alla var vi än är någonstans i livet. Jag har sett människor som har varit med om så mycket skit. Men de någonstans bara pekar på Guds kärlek och Guds trofasthet. Och man bara undrar, till och med människor säger, hur kan du tro på Guds kärlek och Guds trofasthet? Allt elände du har gått igenom, han är så trofast. Utan han hade aldrig kunnat gå igenom det här eländet. Och så är de bara trofasta. Jag tycker bara wow. Jag vill bara uppmuntra, jag vill tala in i ditt liv att du ska vara en sån människa. Du är för bra för att vara bitter. Don't be bitter, be better. Bli aldrig bitter i Jesu namn. Jag har bara skrivit upp 7 saker. Jag ska inte prata en kvart på varje nu. Jag börjar faktiskt bli klar nu. En sak är förlåten och förlåtande. Och det här hör ihop. Jag vill alltid leva i medvetenheten att jag behöver förlåtelse hela tiden. Jag behöver leva förlåten. Jag bara var inte förlåten en gång och nu har jag koll på läget. Utan Gud, jag behöver dig varje dag. Jesus är min kung, han är min frälsare. Han var inte min frälsare. Han är min frälsare. Jag behöver honom i mitt liv varje dag. Jag behöver hans förlåtelse, hans kärlek, hans frid, hans hjälp varje dag. Och när jag fattar det, då är det mycket lättare att förlåta andra. Det här är en hel predikan. Men jag stannar där. Något annat jag skulle också vilja är vaksam men inte cynisk. Det är en bön som Kick och jag har haft sedan början av vårt äktenskap. Att inte bli cyniska. Jag vet inte hur jag ska förklara ordet cynisk. Jag tror många av er vet vad det betyder. Men det är på något sätt att man någonstans är lite, man har stängt hjärtat lite. Man vill inte bli sårad igen. Man vill inte bli sviken igen. Så man är lite cynisk. Man är lite försiktig. Man stänger hjärtat. Man litar inte riktigt. Ja, de säger så. Men det, vad betyder det egentligen? Jo, de säger att de... Men vad betyder det egentligen? Jag vill vara vaksam. Jag vill inte vara frikök och snäll. Frikök och dum. Men jag vill aldrig bli cynisk. Därför skriver jag vaksam men inte cynisk. Och jag tackar Gud för att jag tror... Mer eller mindre jag har fått bönesvar. För jag är nog mer godtrogen än cynisk. Och jag är hellre i det diket. Att jag tror på folk för mycket. Och så får jag bli lite besviken och gå vidare då. Men jag gör hellre det än att gå omkring och vara cynisk och inte tro på folk. Och tredje. Brinnande för Jesus och hans kyrka. Det vill jag att folk ska säga även när jag sitter på backbänken. Med min käpp. Som jag inte fick när jag var fyllde 50. Nej, jag skojar bara. Men jag vill vara brinnande för Jesus och hans kyrka hela mitt liv. Jag vill inte gå omkring och säga att jag brinner bara för Jesus. Men jag tror inte på kyrkan. Jag tycker inte kyrkan har sårat mig. Kyrkan är det, kyrkan är det, kyrkan är det. Ja, kyrkan är en massa saker. Jag brukar säga det när någon kommer med i församlingen. Den här församlingen var perfekt tills du kom. Därför att ingen av oss är perfekta. Vi är ett gäng. Allihopa behöver Jesus. Och vi är på olika säsonger och resor. Och jag tackar Gud för det. Därför att det är kyrkan. Och jag vill alltid älska kyrkan. I Vetlanda, innan gudstjänsten började vid 11, så såg jag gänget i foajén. Och så bara tänkte jag, wow, jag älskar det här gänget. Och det är en blandad skara. Det är nykristna och gammelkristna. Och tjuriga kristna och glada kristna. Det är allt. däremellan. Och jag bara, jag älskar dem här. Samma idag tänker jag bara älskar det här gänget. Det här är min familj. Det är tjuriga. Nej, jag ska. Jag vill vara brinnande för Jesus och hans församling. 4. No nonsense. Inte så rädd för vad folk ska tycka. Oj. No nonsense. Inte så rädd för vad folk ska tycka. Och nu vill jag bara säga det här. Det betyder inte att du är arrogant. Dömande. Att du inte bryr dig vad folk ska tycka. Jag bryr mig inte vad folk tycker. Jag säger vad jag vill. Du är bara dum. Skärp dig. Det är inte det jag menar. Utan vad jag menar är att jag vill stå upp för Jesus. Jag vill någonstans inte bry mig vad folk ska tycka. Så att jag ändrar mig bara för att folk ska tycka om mig. Jag står för min tro. Jag står för det jag tror på i Bibeln. Och det är en del, det kommer bouncea på oss en del. En del som kommer bli lite ledsna på mig. Men fine, jag tror på Bibeln. Men jag kommer alltid försöka vara trevlig. Jag kommer alltid försöka vara kärleksfull. Jag kommer alltid försöka förklara Bibeln på bästa sätt. För det finns ingen poäng med. Man kan inte göra en religion av att vara radikal. Tänk efter. Man kan inte göra en religion av att vara radikal. Jag är bara radikal för Jesus. Jesus var inte radikal på det sättet. När han satt med syndarna och de fariserna blev jättesura på honom. Fy vad hemska han är. Varför gjorde han det för? Inte för att vara cool. Han älskade människor. Han var nära Gud. Han levde nära Guds hjärta. Det var no nonsense. Han backade inte på det han trodde på. Men han visade kärlek. Jag älskar den kombinationen. 6. 5. Generös med resurser och tid. Det vill jag vara. Jag vill vara generös med resurser och tid. Jag vill inte bli utnyttjad. Var frikök och snäll. Det är många människor som har sagt, kan jag få en slant? Så har jag sagt att jag behöver köpa mat. Jättebra. Jag följer med dig till Maxi så handlar vi lite. Litar du inte på mig? Nej. Man kan vara rak och kärleksfull, vet du. Men man kan fortfarande vara generös. Är du med? Jag bara tog som ett exempel. Jag vill också vara en del av oss. Vi kanske inte har så mycket resurser. Men vi kan ha tid och engagemang. Och vara hjälpsamma med människor. Och jag tror det är en del av att vara Jesus, att vara Kristus lik. Att vara generös med resurser och tid. 6. Självdistans och humor. Jag tycker fortfarande att humor är en allvarlig sak. Jag tror att självdistans är jätteviktigt. Någon som hade varit borta länge från kyrkan, kanske ett år, och skulle komma tillbaka och han sa till mig, vad ska folk tänka om nu när jag kommer tillbaka? Så viktig är du inte så. Alla tänker inte om dig så på det sättet. Så viktig är du inte så. Nej, sa han. Så följde han med. Det var faktiskt som jag sa, alla håller inte på liksom att döma den personen. Vad har du varit? Din avfällig. Det var kul att se dig. Eller hur? Skulle det vara någon som är på annorlunda sätt, det får vara upp till dem då. Som sagt, alla finns i en kyrka. Men självdistans och humor, det mår man väldigt bra av. Kunna skratta lite åt sig själv. Ha lite glimten i ögat. Men samtidigt bara på en sekund så är man fullt fokus och gråter med den som gråter. Det är en härlig lärjunge att vara. Den sista punkten är kanske inte för dig, men den är viktig för mig. Den kommer där. Alltid Liverpool. Jag sa ju att humor är viktigt, så jag var tvungen att ta med den. Den var inte seriös, bara som ni vet. Fast den är för mig. Så alltså på det sättet. Det här är någonting som jag önskar, som man skulle kunna tala mycket om, men vi kan stå upp tillsammans.